När jag var liten så brukade jag samla på stenar. Och varje gång jag hittade en sten med en särskilt fin färg eller form så lade jag till den i min samling. Vid ett tillfälle minns jag så hittade jag guld. Och fylld av förväntan och iver så sprang jag till mina föräldrar och visade dem vad jag hade hittat. Och mina föräldrar tittade på mig och så tittade de på mitt guld. Och så skakade de på huvudet och sa, det där är inte guld, det är kattguld. Och jag sa, ja, guld. Nej, det är kattguld. Det ser ut som guld, men det är någonting annat. Ja, men vad är det värt då, frågar jag. Det är inte värt någonting. Ni kan tänka er hur besviken jag blev. Jag hade börjat måla upp bilden av mig själv som framtida miljonär. Men även om jag inte blev rik så lärde jag mig någonting viktigt. Jag lärde mig sanningen i uttrycket, allt är inte guld som glimmar. Och jag skulle vilja påstå att detsamma gäller det andliga området och det kristna landskapet. Det finns sånt som glittrar som guld, som lyser som solsken. Sånt som låter så fantastiskt och känns så bra. Men det är inte från Gud. Allting är inte Gud som glimmar. Och därför så säger Bibeln i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1 och framåt. Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma om så redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. Bibeln beskriver att det har gått ut många falska profeter, andliga ledare och lärare som utger sig för att vara Guds tjänare och för att tala för Gud. Men i själva verket så är de medvetet eller omedvetet tjänare till mörkret, tjänare till fienden, och de leder människor bort från Gud, bort från Guds ord, från evangeliet och från Jesus Kristus. Och det svåra med de här falska profeterna och de sammanhang som uppstår kring dem, det är att det står inte falsk profet stämplad i pannan på dem, utan tvärtom så kan det verka väldigt bra vid en första anblick. Och det är inte att förundras över. Bibeln säger nämligen så här i andra Korinthierbrevet kapitel 11, vers 13-15. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till kristliga apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Martin Luther, reformatorn, sa att djävulen är Guds apa. Och när Gud byggde sin heliga kyrka så byggde djävulen sitt kapell bredvid. Fienden försöker ständigt att imitera och apa efter det Gud gör. Han skapar sina billiga piratkopior för att förleda människor och för att ta bort människors fokus för det som är äkta. Och därför så behöver vi Guds nåd och hjälp att kunna urskilja vad som är sant och vad som är falskt, vad som är rent och vad som är orent, vad som är Gud och vad som inte är det. När Bibeln talar om de andliga nådegåvorna, de kraftgåvor som Gud vill ge åt sin församling och åt troende för att man ska kunna leva det kristna livet och vara Jesu vittnen. Då nämns det i första Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 10 att en av de här gåvorna är gåvan att skilja mellan andar. Och gåvan att skilja mellan andar kan definieras som en gudagiven övernaturlig förmåga att kunna urskilja vilken slags ande som är verksam i en person eller i ett sammanhang. Huruvida det är Guds ande, huruvida det är kötsligt mänskligt eller om det är demoniskt. Och den här gåvan, det är inte någon flyktig känsla, utan det är en intuitiv visshet. Och den behöver kopplas samman med att man på djupet studerar det som verkar osunt, som inte känns rätt. Det finns en del människor som tror sig ha gåvan att skilja mellan andar och som finner fel med allt och alla. Internet och olika Facebook och internetforum är fullt av såna här människor. De betraktar sig som väktare på muren. Och det finns egentligen ingen kristet sammanhang som är okej i deras ögon. Om pastorn inte är villolärare så är han i alla fall avfälling. Och det är alla andra också, med undantag av jag och min fru. Men jag är lite osäker på henne. Så finns det människor som går med näsan i vädret och som tror sig ha den här gåvan, men som i själva verket bara har en negativ attityd och taskig personlighet. Det är inte det vi talar om här. Det har nog aldrig funnits ett andligt sammanhang, ett andligt skeende eller väckelse någonstans där Guds ande har verkat, där det inte också har varit sånt som varit mänskligt, kötsligt och sånt som har varit demoniskt, som kommit i ljuset, i Guds andes ljus när anden verkat. Det betyder inte att väckelsen eller det här sammanhanget är fel i sig självt. Vi behöver akta oss för att kasta ut barnet med badvattnet. Och därför gör vi klokt i att inte förkasta någonting, ett sammanhang eller en rörelse där Gud kanske verkar, bara för att det tycks ske överdrifter eller kanske misstag. Men vi gör också klokt i att inte för snabbt bejaka och acceptera någonting som kommande från Gud, bara för att det drar mycket folk, för att det ser bra ut och för att det tycks ske tecken och under. Vi behöver pröva andarna, vi behöver be Gud om den här gåvan att skilja mellan andar. För flera år sedan nu så befann jag mig i bergen i Himalaya. Tillsammans med en vän så predikade jag evangeliet i olika onådda områden. Och i början av vår resa, när vi befann oss på en plats där det fortfarande kunde finnas några få troende, så kom vi till en by där man berättade för oss att här finns en kristen tjej som jobbar på det lokala motellet. Och vi tog in på det där motellet för natten och vi var förstås glada att kunna möta den här tjejen. Och jag frågade henne, vi har hört att du är kristen, stämmer det? Hon sa, ja det stämmer. Finns det någon lokal församling som du är med i här någonstans? Ja, sa hon. Jag är med i Modergudinnans kyrka. Då hade jag av en händelse läst om den här kyrkan bara några veckor tidigare. Det är en kyrka som kommer från Sydkorea. Och den lär att Jesus har kommit tillbaka som en koreansk man. Med åren så har den här mannen dött. Men en av hans kvinnliga anhängare är gudmodern. Och hennes anhängare sprider sig ut över världen och predikar den här kyrkans evangelium. Vi fick möjligheten att studera Bibeln med henne, att tala profetiskt in i hennes liv, att be med henne och att ge henne Nya testamenten, både till henne och till hennes vänner. Och jag känner mig förvissad om att Gud har och kommer hedra hennes längtan efter sanningen och att hon har eller kommer att komma lära känna den sanne Guden. Samtidigt så blev det där en händelse som liksom etsade sig fast på min näthinna, i mitt inre. Jag visste ju att djävulen är en bedragare. Att han manipulerar, att han luras. Men det där blev en chock för mig. Och jag tror att det finns många människor som den här tjejen. Människor som tror sig vara kristna men som inte är det. Människor som följer Kristus men det är en falsk Kristus. För ett år sedan, lite mer än ett år sedan nu, så var det en ung kristen ledare i ett annat land som hörde av sig till mig och var i upplösningstillstånd. Han hade kommit i kontakt med kinesiska troende och de hade sagt till honom att Jesus har kommit tillbaka som en kvinna i Kina. Och Bibeln, den här gamla Bibeln som vi har, den gäller inte längre, utan Jesus, sen hon har kommit tillbaka, har skrivit en ny bok. Nu är det den som gäller. Och om man inte följer henne så kan man inte bli frälst. Och den här unga killen, han frågar mig, hur är det, Johnny? Så de säger att Jesus har kommit tillbaka. Hur ligger det till egentligen? Villolärare och falska profeter far land och rike kring för att sprida sitt evangelium, sina budskap. Men vi som Guds församling, vi har svårt att ens komma upp i fåtöljen. Vi behöver be om förkrosselse, om nöd för människors frälsning. Att människor ska få lära känna Jesus och att människor ska få bli rotade i Guds ord. Utöver gåvan att skilja mellan andar så ger oss Bibeln också principer för att pröva andarna. Och jag skulle helt kort vilja dela tre sådana principer. Tre principer för andlig urskiljning för att pröva andarna. Det första, det är, stämmer det med Guds ord? Det som undervisas, det som praktiseras, är det i överensstämmelse med Bibeln? Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 24 och vers 35 att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Guds ord är evigt, det är odödligt och det består. Och därför så när vi prövar saker och ting måste vi se om det stämmer med Bibeln. Gud säger inte emot sig själv. Ibland när det gäller alla de här självutnämnda messiasgestalterna och jesusarna som säger sig ha kommit tillbaka, de är ju ganska många, så leker jag med tanken ibland och sätta alla i samma rum och se vad som skulle hända. Men om man ska se allvarligt på det, hur är det egentligen? Kan det vara så att Jesus har kommit tillbaka? Hur vet vi att den här kinesiska kvinnan verkligen inte är Jesus? När Jesus talar om den sista tiden och om sin återkomst i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 23 och framåt, så säger han så här. Om någon då säger till er, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ände till den andra. Hur vet vi att Jesus ännu inte har kommit tillbaka? Jo, därför att dessa saker har ännu inte skett. När han kommer på himlens skyar med mångtusen änglar, då kommer varje öga att se honom. Profetia är någonting som vi tror på. Att Gud använder människor att ge hälsningar från honom. Ord av uppmuntran och vägledning. Det är någonting som Bibeln uppmuntrar oss att söka. Och någonting som ska vara levande i varje församling. Samtidigt så finns det en fara när man talar i Guds namn och med det profetiska. Och det är att det är väldigt lätt att använda profetia för att få igenom sin vilja. Om jag uttrycker min vilja som Guds vilja, vem vågar då ifrågasätta? Hur vet man egentligen vilken profetia som är från Gud eller inte? Ta den sanna berättelsen som hände för några år sedan här om en pastor som sa till sin församling, Gud har talat till mig och sagt att jag är gift med fel kvinna. Så han skilde sig från sin fru och som jag minns så gifte han sig med en yngre och förmodligen vackrare kvinna. Det är ju intressant när Gud talar till människor att det är alltid någon yngre och vackrare person som han vill att vi ska gifta oss med. I alla fall, hur vet vi att det inte var Gud som talade till honom? Ja, återigen, stämmer det som sägs med Guds ord? I Gamla testamentets sista bok, i Malaki, kapitel 2, vers 13-16, så säger Gud: och dessutom gör ni detta. Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan, eftersom han inte vill se till offergåvan längre eller ta emot något från er hand med glädje. Och ni frågar varför? Därför att Herren var vittne mellan dig och din ungdoms hustru. Du har varit trolös mot henne trots att hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom. Och varför till ett? Han söker ättlingar som hör Gud till. Så ta hand om er ande och var inte trolös mot din ungdoms hustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Och att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren Sebaot. Så var på er vakt, er ande, och var inte trolösa. Och vi vet också vad Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 19, vers 4-6. Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Om någon kommer och säger: Gud har sagt att du måste gifta dig med mig. Eller Gud har sagt att du måste hjälpa mig i den andliga kampen. Och därför så måste du ha sex med mig. Eller du måste ge mig alla dina pengar. Du måste lyda mig, du får inte ifrågasätta mig. Ja, då vet vi att det stämmer inte, därför att det går emot Guds ord. Och därför så måste vi också verkligen leva i och genom ordet så att vi känner det och vet vad som är från Gud och vad som inte är det. För det andra, vad bär det för frukt? Den här andliga ledarens liv, det här sammanhanget, vad blir det för frukt? Jesus säger så här i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15-19. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Så känner vi igen vad som är från Gud på frukten. Jag hade en ung kille i en församling jag jobbade i för flera år sedan, som gick till Knutby. Det finns ju en del idag som inte vet, ungdomar som inte vet riktigt vad Knutby är eller vad, men det var en destruktiv sekt i Uppland. Och jag minns fortfarande när jag försökte varna den här killen för det här sammanhanget och hur hans ansiktsuttryck förändrades. Och så sa han till mig: Johnny, jag vet att du bara vill mitt bästa. Och det är den enda anledningen till att inte jag går härifrån nu. För du ska veta att de är de mest sanna och äkta kristna som jag någonsin mött. Efter ett tag så lämnar han. Han flyttade dit och bröt kontakten med mig. Det finns många andliga sammanhang, många andliga ledare som kan verka så andliga. De kan be ner himlen, känns det som. Och när man kommer in i den här miljön så blir man bombad av kärlek, omsluten, omfamnad, sedd och verkligen tagen tillvara på. Lärarna och ledarna viskar i ens öra om hur speciell du är. Att du är utvald, att Gud har en särskild plan för dig. Men sakta, sakta så börjar man isolera dig från omgivningen. Från de som inte är med, de som inte ser på världen på samma sätt som man gör i den här gruppen. Eller som ledaren gör. Så brukar man börja bryta ner en. Det går från att du är speciell till du är värdelös. Du är inte tillräckligt andlig. Du duger inte. Självförtroendet fullständigt nedbrutet. Man isoleras från omgivningen och det blir ett slags övervakande där alla spionerar och övervakar varandra. Och enda hoppet till frälsning, enda hoppet, det är ledaren. Vad blir det för frukt på ett sånt sammanhang i slutändan, även om det verkar bra i början? Ganska nyligen så skrevs det en hel del i kristen media, görs fortfarande, om en världskänd kristen ledare som har fått uttrycka väldigt mycket gott i Guds rike. Men nu har det kommit fram hur han under åratal har utnyttjat och manipulerat unga kvinnor och utnyttjat dem sexuellt. Jag har inte hört någonting som han har sagt som jag inte skulle hålla med om. Det är ett sant evangelium. Det är korrekt på alla sätt och vis. Men frukten av hans liv och hans ledarskap var någonting annat. Han var eller blev en ulv i fårakläder. Bibeln talar i Galaterbrevet kapitel 5, vers 19-22 om köttets gärningar, om andens gärningar. Och det står att köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Vad är det som produceras? Vilken frukt produceras och blir resultatet av undervisningen, av den här andliga ledarens tjänst, av det här andliga sammanhanget? Leder det till frihet eller binder det människor? Leder det till frid eller leder det till oro och ångest? Gör det att människor får glädje i Gud eller leder det till en trälbundenhet och att man blir liksom som slavar som aldrig finner någon ro? Ja, det visar huruvida det här är från Gud eller ej. Och för det tredje, vad gör det med Jesus? Det som undervisas, det som sker i det här andliga sammanhanget. Det står så här i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 10-11. Att med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Och i samma brev, kapitel 2, vers 2, så skriver Paulus: jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jesus är centrum och kärnan för den kristna tron och för den nytestamentliga församlingen. Han är grunden för allting annat. Och om man byter ut den grunden Om någonting annat hamnar i centrum, ja, då är det någonting som är destruktivt som man ska hålla sig undan och varna andra för. I första Timoteusbrevet kapitel 2 vers 5 så står det att Gud är en. Och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus. I osunda andliga sammanhang så är Jesus aldrig i centrum, inte på riktigt. Man kanske pratar som om han är det. Man talar och ber i Jesu namn, men det är bara tomma formler. I själva verket så är det ledaren som är i centrum, som ska beundras. I slutändan så handlar predikan inte så mycket om Jesus utan om hur fantastisk ledaren är. Och allt fokus hamnar på ledaren. Eller så hamnar fokus på någon pet doctrine, på någon särskild perifer fråga eller en sekundär fråga i alla fall. Det finns andliga sammanhang som är så fokuserade på helgelse och på radikalitet, ett radikalt kristet liv, att de predikar mer om sexuell omoral, predikar mer mot homosexualitet eller romersk katolska kyrkan eller någonting annat som man tycker är fel, än om Jesus. Mer om vad man är emot än vad man är för. Och ett sånt andligt sammanhang leder alltid till någonting destruktivt. Vi ser också i Bibeln att Bibeln talar om att andliga ledares uppgifter, det är att utrusta de heliga till tjänst. När någon annan kommer och ska vara medlare mellan mig och Gud, annan än Jesus Kristus, och det blir ledarens uppgift snarare än att utrusta de troende att själva växa i relationen med Gud och i ledarskap, då är det här sammanhanget inte så som Gud vill. Jag påminns också om en berättelse som jag hörde för flera år sedan om John Wesley. John Wesley var ju en präst i England, mäktigt använd av Gud i en väckelse där och blev upphovsman till den metodistiska väckelsen och rörelsen. Och när han predikade och hade sina möten för tusentals ute på fält och ängar så kunde det ibland ske dramatiska, övernaturliga saker. Och då så berättas det att vid något tillfälle så var det en man som bara föll ihop, som i en dvala. Och då så var det någon som frågade John Wesley, vad är det som händer? Är det här som sker med den här mannen, är det Gud eller är det djävulen? Och John Wesley tittade på honom så sa han, jag har ingen aning. Men det vet jag, att den som får ära när han vaknar upp, den är ifrån. Och när mannen vaknar upp så utbrast han, lovad var Herren Jesus Kristus. Vem är det som är i centrum? Vem är det som får kärlek och tillbedjan? Stämmer det med Guds ord? Vad bär det för frukt? Och vad gör det med Jesus? Tre principer som hjälper oss att urskilja och skilja mellan andarna, vad som är från Gud och vad som inte är det. Herre, tack för att du har fört oss ut ur mörkrets rike och in i ditt rike. Att du har satt oss tillsammans med dig i den himmelska världen. Och för att du har kallat oss att följa dig, att vara dina redskap, ditt salt och ditt ljus i den här världen. Tack för att du har kallat oss till gemenskap med dig. För att leva nära dig. För att känna och urskilja din andes röst och för att också kunna urskilja vad som är sant och vad som inte är det. Jag ber för mig själv och jag ber för var och en som lyssnar. Om gåvan att kunna skilja mellan andar. Så att vi för vår egen del och för människors runt omkring oss skull kan kunna se och veta vad som är från dig och vad som inte är det. Och jag ber också att vi ska applicera de principer som du ger oss i ditt ord. För att kunna se och pröva det som är från dig och det som inte är det. Tack helige Ande att du är hjälparen, att du alltid är med oss och att du vill leda oss steg för steg i livet, i äventyret med dig. I Jesu namn. Amen.